Jätteroligt att vara här. Jag var borta en och en halv vecka ungefär. Vi var i Sankt Petersburg, jag och Markus, förra veckan. Så hälsningar från Andreas Frankner. Vi ska bjuda in honom här, har jag tänkt, någon gång i början av nästa år. Som får tala till oss. Han planterar en församling där i Sankt Petersburg. Och en väldigt god Herrens man. Hörrni, om det ska bli till något tycker vi tar och ber en bön tillsammans. Så att Herren ger mig nåd att tala till er idag. Jesus, vi tackar dig Gud för att du är större än vad vi är, Herre. Även om vi försöker tänka Gud det största vi kan tänka med vår hjärna, så räcker det ändå inte till, Herre, för att beskriva storheten i dig, Herre. Du Gud som formade hela världen med ditt ord. Du sa det, var det ljus, och det blev ljus. Du sa det, låt vattnet skilja från jorden, och du formade jorden med dina egna händer. Du placerade ut kärnorna på himla rymden. Och till sist också så skapade du oss, din krona i skapelsen. Och trots, Herre, att vi valde att gå bort från dig, så ansträngde du dig till det yttersta, ja till den grad att du sände din älskade enda son hit till jorden för att vi idag ska kunna leva igen tillsammans med dig. Herre, hjälp oss idag att ha fokus på dig, Jesus. För på människor så vinner det oss ingenting att fokusera på eller sätta vårt hopp till. För det faller oftast och allt som säkert bara pladask ner till jorden. Men Herre, av egen erfarenhet, när vi sätter vårt hopp på dig Jesus, så håller det alltid till 100%. Därför Jesus, så ser vi fram emot den här stunden då du från himmelen ska tala till oss. För vi vet Gud att när du talar så medför det alltid liv. Det medför alltid uppbyggelse, uppmuntran och tröst. För det är så som profetian medför. Vi tackar dig Jesus att vi ska få lyssna idag. Ge oss öron så vi hör vad du vill säga till församlingen. Vi ber i ditt namn. Amen. Jag brukar tänka på det ibland. Jag läste uppenbarelseboken häromdagen, och så börjar ju hela uppenbarelseboken med de här olika breven till församlingarna. Det är ju en par olika församlingar. Och så brukar jag fundera ibland att om Jesus skulle skriva ett brev till Sion i Vasa, vad ska han då skriva? Jag önskar du vore varm eller kall. Nu vill jag helst spy ut dig. Det är på något sätt min vilda gissning här. Eller säger han som till församlingen i Efesus, att du kämpar och sliter och gör det bra, men en sak har jag emot dig. Du har glömt din första kärlek. Jag undrar, vad skulle Jesus säga till dig och mig, vi som är församlingen, om vi skulle få ett brev från Jesus? Jag tycker det är ganska coolt att få ett brev från himmelen. Man öppnar postlådan i morgon, ser man så guldbokstäver. Det är säkert en aura kring det också. Så tar man upp det, avsändare himmelen. Nu ska man bli lite nervös, i alla fall jag. Det var inte nu det jag skulle predika om idag, så vi måste väl börja med det också. Jag har en utgångstext från Johannes 15 idag. Mitt tema är ganska simpelt, men jag kan bara predika simpelt, så förlåt. Jag har temat tre direktiv för lärjungaskap enligt Johannes 15. Och vi läser i Jesu namn då en par verser, 17 stycken hela verser. Jesus säger så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag tar till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit mina faderns bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, till allt vad jag hört min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber om honom i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. En av de stora lögnerna som jag skulle vilja påstå det i församlingens historia, jag tar stora ord i min mun nu, men jag är ung och frimodig ännu, så är att vi har missförstått Jesus missionsbefallning. Det kommer inga nya doktriner här, ni ska inte vara så nervösa över det. Men jag tror att om vi läser Jesu missionsbefallning, den är ju ändå bara 3 verser. Så man funderar hur alls en dag kan man missförstå ett så litet stycke. Men allt är möjligt för den som inte tror. Så det går tydligen. Så Jesus sa ju faktiskt inte att vi ska få människor att tro på honom. Vårt primära mål när Jesus talar till oss handlar inte om att vi ska få övertyga människor att tro att han existerar. Ja, det står ju på ett ställe att till och med demonerna tror ju på Jesus. Så vårt mål är inte att övertyga massa människor om att Jesus finns och är bäst och så går vi omkring med våra plakat och traktat och annat kat och art som finns att dela ut åt höger och vänster. Utan vad Jesus egentligen sa till oss att vi skulle borde fokusera på enbart, tror jag. Och skulle Kenneth Pettersson vara här ska nog hålla med mig, tror jag. Det är att vi borde satsa på enbart egentligen att göra lärjungar till Jesus. Och tack för ditt stora entusiasm över det. Jag vill påstå så här, att det finns stora skillnader på att vara troende och på att vara en Jesu lärjunge. Om man riktigt får på något sätt sätta standarden för en radikal förkunnelse så vill jag börja så i alla fall. För att tro, det är ganska enkelt. Du kan tro, vem som helst kan tro, men att vara Jesu lärjunge, ja men de ytterst talar Jesus om den smala vägen, den trånga porten och man ska hata sina föräldrar och sig själv för att ens få vara med där. Vi talar om en liten högre nivå. Alltså tyder det på att det finns en skillnad på att vara lärjunge och en troende. Och det är lite det som jag skulle vilja massera in dina öron med idag. Så här 3 korta punkter om det. För det första, att vara en lärjunge enligt Johannes 15 så måste alltid börja med omvändelse. Jesus säger att vi ska förbli i honom. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Och det här hoppas jag att du har struk under i din bibel. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan Jesus är det lönlöst att försöka någonting överhuvudtaget. Att börja inte med du big man, alltså Jesus betyder det på svenska. Så det är ens onödigt att vi försöker gå den kristna vägen. Om ni ska köpa ett äppelträd, ni går ju inte och skär av en kvist och så lägger ni den på jorden och hoppas att det ska bli till någonting. Efter 3 dagar är det en torkad kvist som du bara är arg på. Så du sur på kvisten, varför händer ingenting? Du ska ju köpa ett träd som du ska plantera ner och sen om ett par år med stor nåd så börjar frukten komma. Jag tror många av oss kristna, våra liv ser lite ungefär ut som de där kvistarna som ligger lite här och där. Och så funderar vi, varför fungerar inte vårt kristna liv? Jo, kära vän, vi måste börja i Kristus. Vi måste vara i honom om det ska bli till någonting överhuvudtaget. Och låt mig nämna några stavelser om ordet omvändelse. Ett grekiskt ord som betyder metanoia. Och det betyder egentligen, om man går och översätter det ordagrant, så betyder det egentligen en förändring i sinnet eller hjärtat. Som jag lite mer får provocera dig idag, så är du omvänd. Så har du också upplevt en förvandling i ditt hjärta och ditt sätt hur du tänker och resonerar. Jag minns innan jag blev frälst och valde att följa Jesus, så trodde jag på Gud. Men skulle människor sett på mitt liv då, skulle de inte ha trott att det var så mycket Gud i mig. Alla kan tro, men när vi går och ger vårt liv till Jesus, så sker det en förändring i vårt hjärta och i våra sinnen. Det som omvändelse betyder, och därför tror jag vi många gånger har gjort bort oss lite, vi predikanter, när vi talar om omvändelse. För vi lägger bördan på vad människor ska göra. Men egentligen handlar omvändelse om vad Gud gör i oss. Alltså när vi kommer till honom, till Jesus, och säger Gud hjälp mig, då gör han ett verk i mig. Jag gör inte ett verk i honom, utan Jesus gör ett verk i mig. Så därför vill jag nu ta bort också lite bördor, inte bara slänga på bördorna som fariseerna anklagade för av Jesus i Matteus 23. Alltså, det Guds verk är omvändelsen. Ja, men vad ska vi göra då? Jo, vi ska ta emot Guds verk i oss. Alltså, för att ta bilden av mig själv. Jag trodde på Gud innan jag gav mitt liv till Jesus. Men förändringen i mig kom den 23 oktober 1998 i Helsingfors, den 21:15 ungefär. När jag böjde mig vid altaret vid Philadelphia kyrkan i Helsingfors. Så en omvändelse där vi inte har upplevt någon form av förvandling på vår insida. Så då tycker jag i alla fall man kan ju fundera, har det hänt någonting i mig? För omvändelsen är alltid Guds verk i mig. Det är inte mitt verk för honom eller mitt verk för någon annan sak. Utan det är alltid Gud som omvänder i oss och gör förändringen. Ett exempel är ju till exempel när Petrus talar i Apostlagärningarna 2 på pingstdagen. Så står det 3000 män plus kvinnor och barn. Det var säkert en 10 000 pers som omvände sig. Det står att de fick... Det högg till deras hjärtan, står det. Och det som är intressant med den här berättelsen är kanske inte att alla på något sätt omvände sig på det sättet. Utan om vi går tillbaka 40 dagar innan, 43 dagar innan, så har vi samma personer som står och ropar, korsfäst honom, korsfäst honom. Och det är lätt att följa med vågen, kära vän, när vi inte har omvänt oss. Men har vi omvänt oss till Jesus och vi får höra någonting från himlen som drabbar oss. Vi blir omvända och vi frågar vad ska vi nu göra för att bli räddade. Och Petrus säger låt er döpa er i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Och det kan också du göra om du inte ännu är döpt. För dopet är en lydnad och ett bevis på att du vill följa honom. Men tänk på det där, vad omvändelsen gjorde hos denna folkskara. Förut ropar de korsfäst honom. Men sen hör de en predikan där inte ens Jesus själv var närvarande. Då hugger det till. Vad har hänt då? Jo, det är den heliga ande som har kommit på deras insida och förvandlat dem. Förstår ni? Det är inte säkert ni gör det, men jag är glad i alla fall. Alltså, när vi omvänder oss, vad händer då? Jo, någonting sker på vår insida. Metanoia händer, alltså en förändring äger rum här inne och här inne. Det vill säga, när du kommer till Jesus så kan du säga, jag är inte längre den samme som jag var innan jag mötte honom. Därför brukar jag uppmuntra alla människor att alltid ha ett datum där du har skrivit upp någonstans, att då blev jag en Jesu lärjunge. Inte när kom du till tro eller när gjorde du si och så. Utan när blev du en Jesu lärjunge? När valde du att följa honom? För när du följer honom som du också förvandlas av honom. Det är svårt att förvandlas om du inte vill ha någonting att göra med honom. Jag skriver så här fint. Omvändelsen är ett övernaturligt verk som Gud gör i oss. Då vi väljer att ta emot Jesus i våra liv. Det är ingenting som vi själva kan åstadkomma. Och så skriver lite så här reklamblad för Jesus här efteråt. Att A. utan Kristus är det omöjligt att finna tillfredsställelse i livet. För utan Kristus kommer vi ständigt att söka olika vägar för att ge oss frid och harmoni. Det är därför väsentligt att allt vårt kristna liv har sin begynnelse i Kristus. Varför det? Jo, därför att A, eller 1, det är Kristus som ger oss meningen med livet. Och 2, det är genom Kristus som våra liv blir till evig betydelse för andra människor. Och för det 3, det är i Kristus som vi själva blir förvandlade på vår insida. För bygger inte du ditt liv, men bygger inte du ditt kristna liv på det sättet att det utgår från en inre förvandling, så händer det så här enligt Anders Olin den 13.10 när jag skrev det här igår. Att ifall vi inte bygger våra kristna liv i den ordningen, så kommer vi antingen att leva ett liv i lagiskhet där vi måste göra en massa saker för att känna oss värdiga, eller så ett liv där vi fortsätter att göra saker för att finna meningen med livet. Kära vän, låt mig tala några sekunder ännu om omvändelsen. För när du kommer till Jesus och får uppleva den här inre förvandlingen, då får du en sån här tillfredsställelse som Paulus uttrycker, den övergår allt förstånd. Du känner att, men det är ju så oerhört fantastiskt, jag skulle bara vilja sitta här som Maria, de var sur på, eller Marta var sur på Maria när hon fick göra allt köksarbete själv. Men själv vill hon bara sitta vid Jesu fötter och ta in och njuta. Och jag tror när vi får uppleva Jesus på riktigt, vi får den här inre övertygelsen om att det är han som gör verket i mig. Jag gör ingenting för honom. Då ger det också oss en grund att fortsätta leva vårt kristna liv så som han hade tänkt att det skulle vara. Men kära vänner, det måste börja i Kristus. Det ska inte börja i egna prestationer. Det ska inte börja i massa lag och paragrafer som vi måste följa. Allting börjar med att himmelen säger följ mig. Och vi säger ja till det. För kommer vi till honom så kommer han att förvandla oss genom hans kraft. För utan honom kan ni ingenting göra. Jag tycker om den där versen. Utan honom kan vi ingenting göra. Är vi inte i Kristus, som Filipperbrevet uttrycker, vi har inte blivit gripna av Kristus, så blir vi bara de här skrällande symbolerna som Paulus talar om i 1 Korintherbrevet 13. Vi kan göra vad som helst, men det är bara massa oljud och elände. Du vet, när du blir för kritisk av dig, då har du gått för långt från Jesus. Gå till honom, uppfylls av hans kärlek. Låt han få fylla dig med andens frukter. Det är sällan människor som lever nära Gud är väldigt kritiska, utan de är allt det andra som vi tycker om att ta del av. Nåväl, punkt 2 av den fina trilogin som jag vill presentera för er är. Först talar vi om omvändelse, för det andra talar vi om lydnad. En lärjunge ska lyda Kristus. Bli kvar i min kärlek, om ni håller mina bud, förblir ni min kärlek. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Lydnad är någonting som vi i västvärlden får stor trauma av. Vi vill stämma Gud när vi hör. Vi tänker bara på massa krav och press som ligger på oss ständigt och jämt. Och jag skulle vilja på något sätt lyfta fram lydnaden idag som någonting positivt. För Galaterbrev 5.13 säger att vi är kallade att leva i frihet. I Kristus. Och jag skulle vilja påstå att lydnaden till Kristus är den absolut största friheten som du någonsin kommer att kunna uppleva här på jorden. Att när vi lyder Kristus så kommer inte lagen på oss. Utan Romarbrev 3, vers 31 säger att när vi ser på Kristus och fokuserar på honom så fullbordar vi lagen. Alltså, när vi är i Kristus, när vi lyder honom, då mitt allt är vi inte slavar. Jo, vi är slavar till Kristus, men att vara slav i Kristus, det är frihet, för att du är riktigt invecklat. Alltså, vi är fångar till Kristus, men att vara fångad i Kristus, det är frihet. Enligt den mänskliga normen, vad frihet egentligen innebär. Så om lydnad nu är viktigt, så måste vi förstås utgå från att vi är ett i Kristus. Och för det andra så lever vi i Kristus. Och vad är det? Jo, att älska varandra. Jesus säger så här i Lukas 4:18, att Herrens ande är över mig, han har smort mig, ett gammalt ord betyder egentligen att han har välsignat mig, till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut, vadå? Frihet för de fångna och syn för de blinda och för att ge de betryckta, vadå? Frihet. Alltså, för det första, när vi är i Kristus, då upplever den här inre harmonin. Men när vi förblir i Kristus och lyder Kristus, då mitt allt upplever vi till och med en sån här yttre form av frihet. Det är utgående från det ljuset och förstoringsglaset som man kan tolka Paulus ord i 1 Korintierbrevet 6, eller vers 12 eller 13. Att allt är för mig tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men jag får inte låta något ta makten över mig. Alltså, när vi kommer till Kristus får vi inre harmoni, och när vi förblir i Kristus så upplever vi mitt allt den här friheten som man läser alla veckotidningar annonser om, att finn din egen väg, finn dig själv och hans kusin och så vidare. Men faktum är att när vi är i Kristus så upplever vi den ultimata friheten. Till exempel en förlorade sonen. Han tänkte att han levde i stort betryck och träldom. Gamla fina ord använder idag. Han var under slavoket, det blev inte något bättre med det. Han var alltså, där hemma hade det fint och skönt. Och så kom han på en dag att jag vill få ut och festa ut i världen. Och känna av livet lite mera. Så säger farsan, okej, det är okej. Han delar upp arvet, så far han iväg. Ni känner historien, många av oss. Och sen kommer han på, när han har fäst upp allting och vaktar någon svin där och hoppas han ska kunna äta svinmat. Så kommer han på att han får en tanke om pappa där hemma. Han tänker att där hemma får ju alla tjänare mat i överflöd. Där hemma finns alltid någonting för mig. Och så stiger han upp där och så har han en långt försvarstal som han ska rabbla upp då när han kommer hem. Och så står det att den där farsan, han ser på avstånd, så ser han sonen komma. Och när han får syn på sonen så rusar han fram, kastar honom på halsen och kyssar honom. Och när farsan, eller sonen, håller på med sin långa utläggning där och sitt försvarstal, han lyssnar inte ens på det talet. Och han säger till sina tjänare, sätt på nya kläder, sätt han på ring på fingret, tvätta honom och slakta den gödda kalven. För min son som var förlorad, han har kommit hem igen. Och kära vän, det är att komma in i friheten. Vi kan pröva på att vara där ute. Vi kan pröva på att försöka vandra utan Gud. Och det leder bara till slaveri. Och mitt allt är vi där bland svinen. Och vi tänker att vi måste försöka lösa det på något sätt. Så tänker jag, men en gång i tiden hade vi helt okej där hemma hos farsan. Och så tror vi, för att få komma hem dit igen, då måste vi ha ett långt försvarstal och i alla fall få äta lite korvstumpar som lämnar över efter måltiden. Men det är inte så som fadern fungerar. Och när fadern ser oss när vi är på väg hem, så springer han emot oss. Han sätter ringen på fingret som egentligen betyder friheten. För med ringen så gav han familjens auktoritet tillbaka till sonen. Så när du kommer hem, om du har varit ute och vandrat bort och prövat dina egna vingar, och de håller ju aldrig. Så när du kommer hem så sätter Gud själv ringen på ditt finger som betyder att du återfår friheten i Kristus. Allting som jag är och har ger tillbaka till dig, fast du redan slösar bort halva av det jag hade från förr. Man är ju lite obegränsad Gud, så det är inte så farligt. Han skapar några nya ton guld så löser det sig. Men alltså förstå det här nu. Alltså fast du är ute och känner att du har varit olydig mot Herren, du har gjort den ena dumheten efter den andra, så när du beslutar dig för att komma hem, gå tillbaka till Herren, gå in i hans lydnad, han sätter ringen på ditt finger, han ger dig fullständig auktoritet och frihet i honom. För vi bör, kära vänner, alltid försöka vara kvar i Jesu kärlek. Alltså finns det en risk att vi kan tappa den. Varför ska annars Jesus säga förbli i mig? Din omvändelseupplevelse är inte en sån här punktinsats, utan det är början på en frälsningsprocess i dig. Varför ska annars Paulus i Filipperbrevet säga arbeta med bävan och fruktan på er frälsning? För utmaningen finns ju ständigt att våra hjärtan hårdnar och kärleken från Kristus, från Jesus, svalnar inom oss. Och vi ser mer av köttets gärningar än andens frukter. Men då får vi likt sonen bara göra en sån omvändelseprocess och returnera till sänder, hem till Herren igen. Och ta emot friheten från Kristus genom den heliga ande. Så det var lite om lydnad, och till sist vill jag tala lite om tjänsten också. För om en kristen människa handlar för det första om omvändelse, om lydnad, så handlar det minst lika mycket om tjänsten av Herren själv. För en lärjunge ska vara sänd av Kristus. Han säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber om honom i mitt namn. Det finns två poänger här som jag tycker är fascinerande. För det första, vi har inte utvalt Gud. Det är bra för ödmjukheten ibland när man tror att nu var Herren bra när han fick mig. Istället funderar man hur många buran han tar per dag på grund av mig. Alltså, vi har inte utvalt honom. Han har utvalt oss. Det är utgångsläge. Många är kallade men få utvalda. En del blir lite nervösa när de hör det där att det är någon predestinationslära vi har. Nej, alla är kallade. De som är utvalda, de som tar emot kallelsen. Alltså, det finns ett rop från himmelen som går till varenda skapad individ på den här planeten. Och de som tar emot den gåvan, den skatten, den rikedomen från himmelen, det är de som blir utvalda i honom. Vi är alltså utvalda för att gå ut. Jag tycker att det är på något sätt lite så halvfascinerande tanke i alla fall, att det är det vi ska göra, vi ska gå ut. Vad ska vi då göra där ute? När jag läser den här bibeltexten så står det ju egentligen att vi ska göra så där jättemycket. Vi ska gå ut, men vad händer där ute då? Jo, vi ska bära frukt. Men hur gör man det? Ja, säg den i mig. Vi ska bära frukt. Vi ska inte producera, vi ska inte generera, utan vi ska bära frukt. Ja, men det låter ju enkelt. Då ska jag få stå på Vasatorg ikväll. Det kan hända att du inte ska göra den här ikväll. Men det kan hända att du ska gå ut när A, du lever i omvändelse, B, förblir i Kristi kärlek. För då när du går ut så kommer du per automatik att bära frukt. Du kommer automatiskt att älska dina medmänniskor. Du kommer automatiskt att ta hand om de fattiga. Du kommer automatiskt att besöka änkan. Du kommer automatiskt ta hand om ensamstående kvinnan som behöver en barnvakt en kväll. Etc, etc. Varför det? Jo, för A, du har upplevt en omvändelse. Du har upplevt en sinnets förändring i ditt hjärna och i ditt hjärta. Du lever kvar i Jesu befallning, som var vad då? Jo, att vi ska älska varandra så som jag har älskat er. Så konklusionen av det blir att när vi går ut, lever i omvändelse, lever i Kristus, så kommer vi automatiskt, vare sig vi vill det eller inte, att bära frukt. Och där på 80-talet ska man fått i alla fall ett halvt yes i ditt hjärta. Men vi är inte på 80-talet, vi har gått framåt. Ni skrev säkert det på Facebook. Alltså, vi ska inte, jag skulle säga så här, och det är en halv huvudpoäng. Jag har ju tydligen en halv dussin sådana idag. Det är att det är genom våra frukter som Gud ger oss, som vi gör Jesu lärjungar. Jesus sa i missionsbefallningen att vi ska gå ut och göra alla folk lärjungar. Vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och vi ska lära dem hålla alla bud som jag gett er. Så ser jag med alla dagar, inte tidens ände. Amen. Alltså, när vi går ut så ska vi, genom att vi är förvandlade av sinnets förnyelse, hjärtats omkärrelse, för att använda många fina gamla ord idag. Alltså vi har förvandlats, våra hjärtan har förändrats på något fint sätt. Vi lever i lydnad till Jesus, vi förblir i honom, vi älskar våra medmänniskor med Guds hjälp. Och när vi är där ute då, så har vi ett mål. Och det är att vi vill göra lärjungar. En bön jag har för vår församling en oktoberkväll som denna är: Jesus, hjälp oss att vilja göra lärjungar. Jag tror vi har bristvara på människor som vill idag göra Jesu lärjungar. Och det var egentligen det enda han sa att vi skulle göra. Och vi vill ju allting annat, tror jag. Tycker jag med mig själv i alla fall. Och jag tror ibland att vi har, jag skriver så här, halv stark ord, förlåt mig för det. Men jag skriver så här: en förbannelse i västvärlden är att vi har höjt nivån på vad det handlar om att göra lärjungar. Vi tror att man måste ha doktorera i nya testamentliga eskatologin enligt Daniels bok för att alls få ha någonting med lärjungarskap att göra. Kenneth Pettersson berättade åt mig den här historien att han var ny omvänd där i Filippinen någonstans, som vars mor blev sjuk. Och han då fick åka iväg några 10 timmar någonstans för att besöka den här morsan. Och medan han var där någon månad tänkte han, vad ska jag göra där så länge? Ja, men jag kan ju starta några församlingar. Så han startade 7 församlingar där då, under den tiden han var där. Och så hör han av sig då efter en par veckor då till den här pastor Willy som vi känner lite till här i församlingen. Och funderar han att nu behöver jag hjälp, för nu kan jag inte längre leda de här församlingarna med bara en bibelvers. För han kunde bara en bibelvers, och då Johannes 3:16. Och så att han startade sina 7 hemförsamlingar utgående från det. Kära vän, vi har höjt nivån för mycket vad det handlar om att göra lärjungar. Jag är jätteglad och tacksam till Gud för mitt eget liv. För när jag blev frälst kom jag i kontakt med människor som trodde på mig och sa att allting var möjligt. Så jag sa okej, då är det säkert så. Och så startade man några små grupper och började träna lite folk. Fast man kunde inte så jättemycket, men någon är ju frälst idag i alla fall. Och det är man glad över. Alltså kära vän, låt mig nu säga så här till dig i alla fall. Du och jag, vi tillsammans kan göra lärjungar. Vad är en lärjunge? Jo, att lär dem hålla alla bud som jag befallt er om. Och vad var det då? Jo, vi ska älska Herren vår Gud, vi ska älska vår nästa och vi ska älska oss själva. Kan du de här 3 sakerna? Några av er i alla fall nicka. Då kan du göra lärjungar. Lev i det, lär ut det, ge det vidare. Vi ska inte, kära vän, göra det så invecklat. Jag vet inte varifrån det kommer. För det är inte invecklat. Och vi har fått som gåva, ska vi ge som gåva. Vi skulle kunna förvandla den här staden några varv om vi skulle ta det här på något sätt himmelska ropet på allvar. Där vi vill sätta oss ner, där vi som gammal, vi vill träna några ungdomar i andens frukter. Vi vill hjälpa dem att be, vi vill hjälpa dem att läsa Bibeln. Och vi yngre vill börja respektera och träna våra människor. Vi vill respektera de äldre och allt det andra som är så enkelt. Men någon måste göra det också. Och det börjar med de här trestegsraketen. A. Vi lever i omvändelse. Vi blir gripna av Kristus. 2. Vi lyder Kristus genom att vi älskar våra medmänniskor. Och 3. Vi sätter det som mål och som högsta prioritet i oss. Det att vi vill gå ut. Varför det? Jo, för det finns en värld där utanför som behöver honom. Och det är väldigt enkelt. Det är enkelt, kära vänner. Jag vill betona det igen. Ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men du har ju fått en helig ande. Jag tycker det är fascinerande när jag läst lite Nya Testamentet häromdagen. Och så tänkte igenom hur lärjungarna var före och efter den helige ande. Plocka ut allting som lärjungarna talade om sig själv innan den helige ande kom över dem. De diskuterar, åh det är så fantastiskt, till och med demonerna lyder oss. Och så funderar de om de som sitter bredvid Jesus i himlen. Och så funderar de om de ska slänga ner eld över Jerusalem. Och ingenting ont ska hända dig Jesus, för jag är nog så stor och stark och lämnar dig aldrig, etc. Före den helige ande. Egocentriska lärjungar. Vad händer sen när den helige ande kommer över dem? Nästan varenda en av dem lider martyrdöden på grund av sin övertygelse om Jesus. Hör deras predikningar, det finns ju inte så jättemånga apostlärningar, men du kan plocka ut dem. Och så ser du hur mycket av lärjungarna själv som finns i dem förkunnelsen. Nästan ingenting alls. Det betyder att de har blivit förvandlade i sinnet och hjärtat av Jesus. Och kära vänner, jag vill avsluta med det här. För det är inte svårt. För det handlar om att du omvänder dig till Jesus. Du blir förvandlad, sätt det som du tänker på. Förändras. Jag kommer aldrig att glömma det när en av mina vänner blev kristna. Och så kontaktade han mig 2 dagar senare. Så frågade han mig så här. Anders, vad är det med mig när det gör så ont när människor svär? Och jag har aldrig sagt till honom att man inte ska svära som troende. Och för det andra så svär han mest om någon annan människa har skett på den här jorden. Men som händer när vi blir förvandlade av Kristus, vi börjar tänka på ett annat sätt. Vi börjar älska på ett sätt som vi inte kände att ens var möjligt. Vi trodde inte ens att det var ens möjligt att älska på det sättet. Vi ska inte, kära vänner, låta omvändelsen bli någonting som vi gör. Utan kära vänner, låt omvändelsen bli någonting som han får göra i oss. För det är Guds verk. Det är till honom vi är skapade och finns till. Som är det salmisten säger. Så min sista utmaning här är, i vilket stadie befinner du dig i denna 3-stegsraket? Behöver du omvända dig till Kristus? Behöver du återfå kärleken till dig? Eller är du behov att ta ett steg ut och ta tag i utmaningen som Herren Jesus gav oss? Börja inte med steg 3 förrän steg 1 är på plats. Börja inte heller med steg 2 förrän steg 1 är på plats och vice versa. Vi börjar med att vi blir omvända till honom, genom honom. Sen fortsätter vi vara och förbli i honom. Och sen går vi ut av ett naturligt resultat av de 2 första stegen. Jag hoppas att du har fått ut någonting lite av det här. Men Gud är ändå god fast inte ni har fått det. Ska vi ställa oss på våra fötter och ska vi be till Herren. Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud.